Det är inte någon billig bil, men det är en bil som passar för våra förhållanden och det är en kvalitetsvagn som överallt har ett gott rykte.
Dokumenterat sänder. Saab, personbilen som förändrade världen. Ett program av mig, Petter Lindberg. Trots innovationer och okonventionell design brottades Saab under hela sin livstid med dålig lönsamhet och ett bristfälligt utbud av modeller. Ändå lyckades Saab bli bilen framom andra i många människors liv. Saab, personbilen som förändrade världen, ett radioprogram om en bil som blev synonym med trygghet, välfärd och elegans. Hur formade Saaben den nordiska välfärdsstaten? Varför förhåller sig vissa personer så passionerat till den? Och vilka spår har den efterlämnat i våra medvetanden?
Jag tror att Saab är väldigt mycket våra kynnen. Och det svenska och finska är väldigt likt där. För att det finns en lite kärvhet. Det finns en väldigt stark självbild att vi, det vi gör, det är bäst. Men vi ska inte skryta om det.
Jonas Fröberg är bilskribent och författare till boken Kampen om Saab. Men utöver honom ska ni i det här programmet också få höra den passionerade Saab-ägaren och fotografen Kata Portin som vägrar att byta till något annat märke trots att nyproduktionen av Saab för länge sedan upphört.
Det är så att vi är alltid på gården hemma, alltså, så har vi haft en Saab sedan jag var liten. Så jag är som jätte.
Och dessutom får ni möta författaren Mikael Niemi och Janne Mäkelä som berättar varför Saab-bilen har en så central roll i hans senaste bok.
Saabismi on sairautta ja mitä näitä sanontoja nyt olikaan.
Saabs historia går tillbaka till andra världskriget och den svenska flygplansindustrin som under kriget livnärt sig på att tillverka krigsflygplan. Men när beställningarna i och med freden upphörde började man leta efter en ny produkt som kunde hålla arbetarnas yrkesskicklighet på topp ifall ett nytt världskrig utbröt.
I Sverige handlar det om att Saab kom ju från flygbolaget Saab som gjorde krigsflygplan. Och det fanns ju en är av äventyrlighet, av teknikframsteg, av att vara en spjutspets. Och det var något väldigt dramatiskt. Liksom, flyg har ju alltid framförallt tilltalat män som något väldigt liksom bigless. Och sen skulle man ju då göra en bil. Och då var det ju då Marcus Wallenberg, den kände finansmannen, som drev igenom i styrelsen, alltså den gamle Marcus Wallenberg som är född 1899. Han drev igenom personligt att man ska göra Saab-bilar. Och Saab var ju ett av många bolag som Wallenbergarna hade i sin portfölj. Men han älskade de här bilarna för de stod för så mycket som han stod för. Det var tekniktro. Det var det här att vi i lilla Sverige och även i Finland kunde göra den här väldigt tekniskt avancerade en bil. Och då var ju bilen var ju själva måttet på att man var ett modernt land. Att kunde man göra en bra bil, Alltså under den här tiden då massbilismen tog fart och där vi blev mobila på ett helt annat sätt, så var ju det var en markör, en oerhört stark statusmarkör.
Får vi presentera Saab 95. Er nya drömbil. Saab 95, den nya herrgårdsvagnen med utsökt elegans och praktisk användbarhet. Vad sägs om utrymmet? 5 fullvuxna personer och extra säte för 2 barn. Är ni i behov av extra stort bagageutrymme, så hokus pokus. Nya Saab 95 tar 300 kilo gods förutom 2 fullvuxna personer. Saab 95 bjuder också på ett underbart hotellrum. Förlåt om vi är lite indiskreta. Sov så gott. Saab 95 har stryktålig 42 hästars motor, är fyrväxlad, snabb och accelerationsvillig. Lägg där till de låga driftskostnaderna och Saabs kända vägegenskaper och ni har er drömbil, familjebilen med flygkvalitet, Saab 95.
Men det att Saab under en viss epok framstod som en spjutspets inom teknik och modernitet, men hur är det överhuvudtaget möjligt?
Ja, det kan man ju undra, för att de gjorde ju väldigt, de var ju en modell egentligen från 1947 när man visade upp den första bilen Saab 92 fram till 1967 när man visade den här Saab 99. Det var ju en modell i princip som man fixade till, den här som ser ut som en galosch eller en flygvinge från sidan som man brukar säga. Man gjorde väldigt få bilar per år egentligen. Och det gjorde ju att den här verksamheten gick alltid, i princip alltid med förlust. Och det var ju också en bidrog till det här underdog-känslan. Men sen var det också att Marcus Wallenberg, finansmannen, när de sa åt honom att vi måste ju avveckla det här med bilarna, det går ju bara med förlust. Vi ska tillverka bilar, sa han bara. För det var en sån statusmarkör. Helt enkelt. Och Saab var ju helt värdelösa på att exportera. De var helt värdelösa på att sälja bilarna. Det var väldigt teknikstyrt. Udda lösningar. De behöll tvåtaktsmotorn som var väldigt ålderdomlig. Som idag ter sig väldigt idylliskt och trevligt. Men som var långt in på 60-talet. Långt efter alla andra hade övergett den. För att man hade... Man kan enkelt säga att Wallenbergarna drev igenom och ville ha sin biltillverkning, men man tillsatte aldrig egentligen några pengar för att utveckla den.
Men finns det något annat som talar för att Saab kunde då fortgå under ändå så pass många årtionden som den gjorde, förutom det att det finns en finansman som är besatt av att Sverige ska ha ett andra bilmärke?
Ja, en högst konkret anledning, det var att för Saabs bilar ingick först i det här gamla flygsaab. Men sen runt 1970 så gick man ihop med Scania, lastbilstillverkaren. Och faktum var att man kunde faktiskt dra av förlusterna för biltillverkningen. För att flyget gjorde stora vinster och lastbilarna gjorde sen stora vinster. Och då spelade det där faktiskt inte så stor roll. Så det är en förklaring som har glömts bort lite grann. Men det är ju skandalöst egentligen att de inte satsade mer pengar på mer produktutveckling. För då kunde ju Saab ha varit, om man har gjort det på 60, 70, 80-talen, mycket mer. Då hade ju Saab kunnat vara vad BMW eller Mercedes är idag. Och det är väldigt många här i Sverige, du hör ju här låter, som drömmer sig iväg. Hur kunde det ha varit om och så vidare.
Ja, det är lätt att som redaktörerna, bilskribenten Jonas Fröberg, drömma sig bort och nostalgisera Saabs historia. Men på 60-talet stod bilen ändå för framsteg och modernitet. Och lite av det framtidshoppet nådde även Finland, säger författaren Janne Mäkelä.
Silloinhan Saab tuli tämä Saabin klassinen 96-malli markkinoille, ensin tietenkin Ruotsissa. Ja siitä ehkä se Saabin lopullinen tai sen aikainen voittokulku alkoi ja se auto alkoi yleistyä. Ja siihen liittyi Ruotsissa varmaan just tämmöistä, että tiettyä niin kuin modernisuutta. Että se on niin kuin nykyaikaa tämä Saab-auto ja se muotoilu, ääni, kaikki nämä tehokkuus – alkoi syrjäyttää sitten tämmöistä niin kuin vanhaa autokantaa ja niitä vanhoja mielikuvia, että mitä autoihin liittyy.
Tänne hei, ja harder, Saab 96.
Saab 96, vilken kär näkävä!
Det är massor av nyheter på Saab 96. En större bakruta. Nytt, bredare och bekvämare baksäte. Större bagagerum. Den här går nog också in. Och ett nytt genialiskt ventilationssystem som ger infri sikt och bättre luftfördelning. Saab 96 har en sober stil och vilka fantastiska vägegenskaper som framljusdriften ger. Saab 96 är snabb och accelerationsvillig tack vare ny starkare motor på 42 hästar. Sätt er bakom ratten. Ni kommer att bli begeistrad i nya Saab 96.
Den strömlinjeformade 96-modellen med sin okonventionella design, sin robusta konstruktion och sin framhjulsdrift var som ett eko från framtiden och förde tankarna till snabba sportbilar.
Saabhan ei varsinaisesti urheiluauto ollut, mutta siinä oli semmoisia mieleyhtymiä mukana myös.
Lentokonetehtaan luomus.
Niin, lentokonetehdassa se alkujaan oli, ja kun katselee niitä ensimmäisiä malleja, mitä Saabilla oli, niin nehän oli ihan futuristisia luomuksia, että niistä pikkuhiljaa sitten niin kuin luovuttiin, mutta ei ne kokonaan kadonneet, että se tietynlainen futuristinen, hyvin tämmöinen moderni ilme säilyi hyvin pitkään.
Den aerodynamiska och stilrena designen som man hämtat med sig från flygplansindustrin ville man även plantera i bilproduktionen, säger Janne Mäkelä. Och kanske tidsandan också talade för en modern och pålitlig bil från Skandinavien.
Ehkä semmoiselle oli sitten vain yksinkertaisesti tarvetta, että 60-luvulle tultaessa, niin maailma alkoi kuitenkin aika nopeasti muuttua. Tuli semmoista nuorekkuutta ja dynaamisuutta. Oli kaikki uudenlaiset nuorisokulttuurin elementit ja tavallaan se vanha maailma, se sodan maailma ja sodan jälkeiset ajat, ne alkoi jäädä taakse. Sitten tarvittiin vähän tämmöistä sulavalinjaista ja tämmöistä moottorin ärinää.
Men det finns ju trots allt sådana highlights och ögonblick av storhet då man på något sätt upplever att nu har allting klaffat, nu har vi gjort en modell som på något sätt till och med lite före alla andra. Saab 900 till exempel som på något sätt framstår som nästan för bra för den epok den speglar.
Verkligen, jag har i garaget nedanför oss så har jag en 900 turbo, en gammal 900 turbo. Och de, så här, man kan titta bakåt och säga att Saab var, med de små medel de hade, så gjorde de väldigt tekniskt avancerade saker. Och de teknikerna, ofta utan att fatta det själv, gjorde väldigt bra saker. Men det var när Saab 900 kom. För då hade turbon kommit året innan. Den lanserades 1977. Och det var ju den första gången som en vanlig biltillverkare i stor omfattning hade turbo. Och det blev ju just turbon blev ju en väldigt statisk symbol. Sen kom då 900-modellen året efter, 1978, som årsmodell 79. Och det där var ju någonting som internt trodde man inte på den här bilen. Det man gjorde var att man gjorde en delvis ny front. Sen var det samma bil som tidigare. Och så kallar man den för 900. Men den slog an strängar i en intellektuell medelklass. Långt utanför Finland och Sverige. På östkusten i USA. Universitetsstäderna i England. Det finns ju den här bilden liksom att de här förvirrade professorer med rundlar på sina kostym eller på kavaj, vad heter det, armbågar, lite förvirrat kör de omkring i Saabarna, de här Saab 900. För just 900 blev en väldigt stor internationell succé, och jag tror man kan inte riktigt förklara varför, men att det har en skandinavisk egensinnighet som inte utstrålar prålig lyx. men som utstrålar någonting annat. Ett slags antilyx.
Kalla det antilyx som Jonas Fröberg eller skandinavisk funktionalitet. Men ett stycke svensk ingenjörskonst på fyra hjul närmar jag mig stadsdelen Berghäll tillsammans med fotografen Kata Portin.
Nej, är det den här nu som...
Det är den här, ja.
Okej, den är nog ganska fin.
Ja. Det här är alltså, jag fantiserar att det här är en Stockholmsdam som har haft den här tidigare. För att om ni ser så har den sån här gräddfärgade leder, sitsar och,
ja, ja, okay.
Och det är liksom sån här flexifuel från fabriken, en biopower-bil.
Okej, så det här är någonting liksom lite extra, lite finare, lite bättre?
Nej, jag skulle säga att själva bilen kanske nu är en standardmodell. Att jag har haft en 9-5 från samma år som var en businessbil och den kom från Tyskland. Så den pratade bara tyska med mig. Den var sådär, ah, det sköna auto. Ein kleines Problem. Och den var automatväxlad och den hade liksom en sån här inbyggd navigeringsmaskin som man såg vad den hade kört i Tyskland, vet du, i München och Hamburg och var den bodde. Och sen hade den en sån här parkeringsradar som var jätteskönt. Men den här har den fördelen att den är från 2005. Jag har haft tre bilar från 2005 och den här har alltså sån här kassettlucka. Vilket gör att jag kan sätta en sån här USB-grunka som ser ut som en kassett och spela musik från min mobil.
No,
men vi sätter igång och så tar vi och skrapar rutorna.
Ja, okay. Tänk, den startade. Det skulle vara lite pinsamt om din Saab inte skulle ha startat.
Kata Portins Saab 9-5 markerar redan Saab-bilens svanesång. Men några årtionden tidigare ser det nu ljust ut för den lilla uppstickaren som lanserat turbon och många andra innovationer som gjort bilen både bekvämare och tryggare.
Ur svensk synvinkel så själva tror jag toppen för hela Saab och bilarna, det kom där i början av 80-talet. För då bodde Björn Borg och Ingemar Stenmark nere i Monaco. Och de fick varsin Saab 900 Turbo och fräste omkring där nere. Så gjorde Saab en reklamkampanj med vykort och klistermärken. Extremt hobbymässigt, men som blev väldigt, väldigt lyckad. Där man kallar det här för Super Swedes. Och så då stod de loj tillbaka lutade framför bilarna. Ingemar Stenmark hade en terrakotta röd med takräcken. Handfasta takräcken, foträta takräcken. Men det här var liksom en som formade oss i Sverige och jag tror även i Finland. Liksom att det här är en bild av oss. Som i Sverige har det format oss, inte jättemycket, men på samma sätt som Dalahästen har gjort det, som Astrid Lindgren har gjort det, så har de här bilarna på något sätt bidragit till vår självbild, vilka vi är. Och det är ju de här lite egensinniga. Vi ska inte skryta. Vi är fina, men vi är inte pråliga.
Kör du Volvo?
Ja. Vad kör du själv?
Saab.
Jaha.
Först försökte vi att inte se det som ett problem, utan umgicks som vilka normala par som helst. Det gick ju bra så länge vi skötte det snyggt.
Om Volvon stått för det pråliga, så har Saab istället representerat trygg och pålitlig svensk ingenjörskonst. Fin, men absolut inte prålig. Därför kör inte heller huvudpersonen Ove i Fredrik Backmans roman En man som heter Ove Volvo, utan just Saab.
Men så, utan någon som helst förvarning, så kuppade den jäveln bort mig ur styrelsen. Jag blev så jävla förbannad så jag gick direkt och köpte mig en Saab 9000. Ses. och då köpte Rune 960 exekutive istället.
Saab är gedigen och pålitlig och gjord av män för män, vilket ändå inte verkar bekomma Katapurtin.
Jag hade precis varit och tittat på den nya Saab 95 när jag...
Nej, men jag tycker det är lite roligt att jag är ju som kvinna och bilist. Så måste jag ju själv ta hand om den här. För min sambo, han är liksom... Han är bara min färdsekreterare. Okay. Och sen övertalade han mig att när jag skulle snabbt ha en... Alltså jag började bara bestämma mig på 2 dagar vad jag ska ta för bil. För jag behöver bil hela tiden. Så ta nu en sån farmare om du hittar att... Att så får vi liksom hans Hammondorgel i bakluckan behändigt och så har vi 3 katter också. Så de har som sådana kattland.
Ja, okej. Okay. Men det här är ju en, är det inte här som kallas en rymlig familjebil?
Ja, det här liksom, vad heter det, min kompis och sådär. Att ja, du är en medelålder nu när du har en sån där farku. Det är så att vi har alltid på gården hemma, alltså, så har vi haft en Saab sen jag var liten. Så jag är som jättebekant med liksom den här, att man nu vet att ha Saab. Det är så tryggt och bra.
Ja.
Och sen jag har haft kanske 7-8 olika Saabar. Sen hade jag några andra bilar också emellan, men det är det att sen när jag kör mycket, så det är 20-30 000 i år, så som en sån där liten hundkoja, så när du kör där på motorvägen när det är halt och tittar på de där stora långtrådarna, så är det sådär att ja, man ska kanske nog kunna ha en lite säkrare bil.
Och då väljer man en Saab naturligtvis.
Ja, men det är därför att ser du, jag har inte så mycket pengar, så att man får en ganska lyxig bil för ganska lite pengar. Sist och slutligen, så jag ska dra mina hästar, den här får dra 1800 kilo. Och jag menar, det är också en praktisk skäl varför man har liksom en lite äldre bil. Jag menar, jag bor i Berghäll och det är nu sådär bara att någon kör i eller sparkar loss rutorna.
Ja.
Inte vill jag sätta liksom 20 000 euro i en bil. Det får nog vara
betydligt. Men man skulle tycka att lite fler skulle resonera på samma sätt som du. Att de tänker att okej, okay, här får man en lyxbil,
ja,
för en ganska liten slant.
Jag tittade då liksom när jag bestämde mig att jag körde tidigare med så kallade engångsbilar. Så länge den höll och sen när det blev för dyrt att fixa så blev den liksom sen skrotad. Så tittar jag att just på grund av att Saab då inte tillverkas längre här, så är folk nervösa att man inte får de här reservdelarna. Så den är liksom jättemycket billigare än många andra märken. Så, nu ska vi se.
Nåja, är vi klara för...
Vi har alltid varit egensinniga och envisa. Tänkt tvärtom och tänkt nytt. Vi gjorde det med turbo och biopower. Nu gör vi det inom aerodynamik, elektrifiering och annat som gör bilen roligare att köra. Och bättre för miljön. Det är så vi har skrivit vår historia. Det är så vi skapar vår framtid.
Men 2011 hände det som många befarat. Efter att General Motors sålt sin andel av Saab lyckades inte de nya ägarna vända den nedåtpekande trenden. Saab försattes i konkurs och många av de anställda kände sorg och saknade över att bilproduktionen i Trollhättan upphörde.
Det känns sorgligt faktiskt. Det är en stor besvikelse här över att det blev så här. Det var inte det vi hade strävat efter.
Saab har varit en bra arbetsplats för många.
Det är ju en lång och komplicerad historia varför Saab är borta, men lite förenklat så, de ingick ju sedan 1990 i GM, General Motors-koncernen, som köpte dem år 2000 totalt sett också. Och de hade en vana att köra stora serier med vanliga Svenssonbilar och kunde inte riktigt förvalta att ha det här lite udda märket Saab. Och det fick många konsekvenser. Och sen när GM då började gå med jätteförluster i samband med finanskrisen, då försökte man sälja Saab som gick med förluster hela tiden då.
Mitt namn är Keiyuan Jiang, huvudägare till det nybildade bolaget National Electricity Vehicle Sweden aktiebolag. Det är förstås en jättestor dag för mig.
Det finns en kategori människor som drömmer sig tillbaka till det som Saab var. Det här udda, det här quirky, det här svenska och finska också. Men sen finns det en annan del som tittar på de som köpte upp Saabs konkursbo. Det var ju ett kinesiskt bolag som heter NEVS, National Electric Vehicle Sweden. Och där, de började ju göra elbilar och nu har ju det gått väldigt knackigt och man ska nu förlägga i princip allting till Kina nästan. Men av allt att döma så går man framåt där och man har börjat faktiskt titta på om man kan sälja till sån här, ett bolag som heter Didi i Kina som är som Uber, den här taxitjänsten fast i Kina. Så det fortsätter på det sättet, men den här stoltheten som fanns både i Finland och i Sverige att vi kan bygga bilar, vi kan bygga nordiska bilar. Det är den som får människor att tänka att men varför gick det inte? Bilen var ju så pass bra. Och de är ganska många av fortfarande. Och det finns ju en stor veteranbilsrörelse med Saab. Och den blir faktiskt allt mer populär. Och prisen går upp på bilarna och så vidare. Så den växer faktiskt.
Det är många som sörjer Saabs bortgång. Entusiaster.
Det finns Saab-entusiaster och vår gemensamma nämnare är det att vi vill bevara gamla bilar och vi hoppas att man skulle imorgon också ännu kunna köpa en fabriksny Saab.
Och bilförsäljaren Fredrik Geisor.
Saab är ju bilvärldens uppfinnarjocke vad det gäller då liksom säkerhet och sen då miljö. Om Saab försvinner så försvinner också en stor del av det kommande utvecklingen av idéer. Att här sist så har ju Saab utvecklat nackstöd som rör sig vid krock så att det faktiskt skyddar nacken mot whiplash-skador. Att det finns nu i alla bilar, men det var Saabens uppfinning. Eller friskluftfiltre som finns i alla bilar, det var också Saabens uppfinning.
Men än så länge finns det Saab-bilar som rullar på landsvägarna och en av dem tillhör Katapultin.
Jag har alltså en sån här Saab-konsult som jag alltid ringer och nu hörs det lite konstiga ljud eller vad skulle kunna problemen vara att ska jag komma och visa upp den och så fixar han upp den åt mig sen. Det är guld värt.
Ja.
Tidigare så ringde jag alltid till när min pappa var i liv så ringde jag till honom och så skickade han alltså, jag hade en sån här en skrotbil sen där på landet som han skickade reservdelar så jag kunde föra här till någon verkstad och säga att ser du här har jag nu är sån här vindrutetörkar motor att byta ut den här. Man blir ju nog liksom lätt hujad också när man är yngre och så här att man måste vara lite smart. Ta reda på.
No, men Katta, det här någonstans måste ju ändå ett sånt här intresse grunda ju och var liksom bottnar ditt din Saab-entusiasm egentligen?
Nej, det är nog från barndomen att det stod alltid en Saab på gården och på något sätt så förknippar man då liksom när man var barn också med på något sätt att det var det här med trygghet och en stor bil som allting hela världen ryms i och det är varmt i en Saab oavsett vad det är för årstid både på sommaren och vintern.
Så den här känslan av trygghet som på något sätt bara har burit vidare.
Sen är det ju nog det här praktiska att jag får ganska mycket mera bil för billigare pengar. jag kan dra hästarna i den och sånt. Så ja.
Men hur mycket handlar det då om liksom att man på något sätt förvaltar den här traditionen av och allt det som så
har ja, jo, det är klart att den har ju en sån här brand som är på något sätt klassisk och så här och sen att ja, det är så där Suomi-auto. Jag menar, den här har nu aldrig sett Finland tidigare. Men nu är det ju förstås. Och sen tycker jag att det är lite roligt att vara lite annorlunda, vet du, att man har lite personligare bil på något sätt, att man måste bli liksom lite vän med dem och sen lär man sig att förstå att det här är ett artfel. Det är alltid det här med handbromsen och sånt som inte fungerar.
Assultamente.
Niin, Saabon arvostuksen huipulla kaikkialla minne sitä viedään ja parhaimmillaan täällä, missä sitä tehdään.
Min egentliga drömbil är den här som jag gjorde i Amerika på General Motors. En sån här 6 liters V8 monstermaskin som är liksom större än ett hus. Men sen igen så tänker man att hur mycket soppa drar en sån bil? Och hur mycket kostar däcken till en sån bil? Och jag menar,
och hur svensk är den bilen nu egentligen?
Den är ju inte överhuvudtaget, den är ju helt Amerika. Alltså, första gången jag såg en sån bil var i New York och så var jag så, det stod Saab på den, vad är det där för någonting? Och då tog jag lite reda på vad det var.
Men det är inte något som General Motors då liksom de bara i stort sett satt ett Saab?
Nej, de gjorde liksom den bara för några år liksom, jag vet inte. Det var väl bara att försöka få in brände i landet. Liksom, jag menar, där ska man ju ha världens största bil. Annars så räknas man ju inte som individ.
Ja. No, men en sån kommer åtminstone drömma om det. Det är en annan sak om man verkligen vill förverkliga just den drömmen.
Ja.
Jag har kanske lite svårt att tänka mig att det på något sätt skulle representera en Saab för gemene man. Att det på något sätt är lite för liksom monstruös och lite för...
Jo, det är ju en sån här terrängbil. Alltså, det är ju nog helt bara... Monstruös.
Men sen, men det finns ju en del myter också kring det här. Jag vet inte hur en trogen Saab-förare kanske också stöter på en del myter kring de här bilarna och kanske också en del fördomar och illvilja från andra bilister. Jag menar, när jag var lite så talade man om att Saab är en sairaut, att det här på något sätt...
Jo, men det är ju det som är charmen med det här också, att man kan vara lite sådär annorlunda, att här kommer jag med den här och alla tycker att det är ju ett skämt som båda förstår liksom, att klart den är en bil och så här, men att men det är roligt att vara lite provokativ också med det här, att ja, jag kommer med Saab och jag är jättestolt när jag kommer med min Saab och jag är alltid ivrig när jag ser en annan Saab och våren kommer alltid när man ser den första sån här, vad heter Avo Saab.
Ja.
Om det är något som Saab fortfarande äger så är det sitt rykte som pålitlig familjebil. Med ibland rent av övermänsklig prestanda. Det har författaren Mikael Niemi tagit fasta på i sin roman Fallvatten från år 2012.
Ja, jag har en förkärlek för Saab och jag kör inte på Saab själv, men vi vet ju alla att det är världens mest hotade bilmärke just nu och det är med stor sorg jag ser Saabs dödskamp här. Och det är faktiskt så att Saab tillverkade vid ett tillfälle en V8. Och det gjordes i Finland, i Nystadfabriken. Och det gjorde man genom att man helt enkelt monterade ihop två V4-or, vanliga Saab V4-or. Och det hör till legenden då att de svenska ingenjörerna sa att det var omöjligt. Det är omöjligt, det ryms inte. Men finska ingenjörerna under Mauno Ylivakeri och hans kollegor lyckades få plats dessutom under huvudet på en vanlig Saab 9000. Och så var de ute och testkörde det där i Finland och på autobahn så småningom. Och det berättas att poliserna stoppade den där Saaben och gav dem först fortkörningsböter. Och sen ville de titta under huven på Saaben och ingenjörerna vägrade öppna huven. Då fick de böter för det också. Och denna finska Saab med lite special James Bond-utrustning och så vidare, den är en viktig huvudkaraktär i min bok.
Ja. Så att om man ska gå i närkontakt med en flodvåg så ska man se till att man har en Saab inom räckhåll.
Ja, absolut, ja. En Saab V8. Sen kom ju GM och köpte upp Saab och blev det ju V6. Och då, ja, nej, men den finska V8 skulle jag gärna också ha i min ägo.
Men det är inte bara i Mikael Niemis roman som Saaben har en central roll. Också i Janne Mäkeläs nyutkomna roman, Juoksu aikaa vastaan, får Saaben representera allt det som är nytt och fräscht i ett övrigt lite krigstrött Finland.
Hei, olisiko tässä muuten semmoinen ikään kuin se uusi tulevaisuus, mikä Saabiin on aina vähän liittynyt, että se on ikään kuin pikkasen tulevaisuutta se auto, että olisiko tämä nyt sitten tämän ajan Saabin tulevaisuus.
I sin fartfyllda äventyrsroman skriver Janne Mäkelä att Saaben är modern och att motorn låter som om framtiden talade. Men när berättelsen lämnar 60-talet bakom sig och återvänder till nutid har också synen på Saaben förändrats från beundran till en nostalgiskt färgad ängslan.
En tiedä, voiko nykyisillä autoilla, voiko niille kertyä samanlaista nostalgia-arvoa kuin esimerkiksi näille 60-70-luvun autoille, jolloin tapahtuu se iso murros autoistumisessa ja että entistä suuremmalla joukolla on varaa hankkia se auto omaan käyttöönsä ja jopa vähän tämmöinen melkeinpä luksusauto kuten Saab.
Av lyxbilen Saab-båten står inte mycket och gamla meriter börjar väga allt lättare i takt med att Saabarna blir äldre. Till och med en svuren Saab-entusiast som Katapurtin har ibland funderat på att överge märket.
Nu är jag lite sådär att jag börjar fundera, borde jag nu skaffa en sån här annan brand? Men det, man måste sätta sig in i att reda ut vad är det för problem med i de märkena och modellerna, att det är så enkelt alltid att gå och skaffa en ny Saab och så ska man alltid föra det till ens egen Saab-guru och visa upp den och säga att det här, tror du det här är en bra exemplar? Alltså, så vet man.
Ja. Jag tycker det låter betydligt roligare än att alltid liksom, ja, skaffa en helt ny bil som på något sätt är lite anonym eller lite sådär,
ja,
på något sätt
tråkigt. Ja, det finns inga överraskningar i de där grejerna då. Att det är ju det som är också lite roligt, att man får ju sådana här nya erfarenheter av att fundera ut vad som kan vara fel och vad som kan hända och varför jag blev på vägen nu då. Det är nog inte ofta jag har blivit på vägen med de här lite nyare Saaberna, men de där som var plus 20 år gamla, så ett år så hade jag så många sådana här boxeringar. Jag har alltid delkasko på bilen för att då har man den här boxeringen som går till försäkringsbolaget. Så jag fick julkort från den där boxeringsföretaget, så där de önskade liksom att jag skulle få en bättre nytt år liksom. Att jag hade anlitat dem så många gånger.
Men du tyckte inte att vi skulle byta helt bilmärke då också?
Nej, det var det ingenting, men det var sådär att hoppas liksom ditt nyår börjar lite bättre.
Åtminstone så ger det ju upphov till en massa berättelser och historier.
Jo. Och jag brukar liksom tycka om att ha sån här liten sån här helittelynimi till de här bilarna också, att då blir det ju också sådär just mer personligt och sådär.
Men hur mycket kan man då, jag menar, om man då har varit Saab-ägare hela sitt liv, så kan jag tänka mig att det är väldigt svårt att då byta, plötsligt byta någonting. Det skulle kännas som ett stort svek.
Ja, det är ju sådär. Nu när jag går och tänker på att borde jag nu skaffa en sån här Skoda Octavia fyrhjulsdriven, så åker jag med den här och tänker de där tankarna, så det är ju nog så att, vet du, vänsterprassla.
Ja.
Turbon tog slut och handbromsen har aldrig riktigt fungerat. Men kärleken till bilen består. Tusentals märkestrogna Saab-entusiaster fortsätter att älska sin bil, även om omständigheter och marknadsekonomiska lagar gjort det allt svårare. Romanhjälten Ove, fotografen Katapurtin eller redaktören Jonas Fröberg fortsätter att ösa sin kärlek över en bil som på många sätt speglar dem själva och deras samtid. Saab är en del av oss här i Norden med sin robusta karaktär, pålitlighet och sina små egenheter.
Det var faktiskt också Saabs signum på från 70-talet och framåt. Att man hade de här små lykttorkarna som kostade jättemycket. Var man först i världen. Man hade de här värme i stolarna. Det var man också först i världen med. Och i Saab 9-5 så har man en mugghållare som är bland de mest fantastiska som man har sett. Som är som en avancerad ballettnummer. Och det finns massa såna här små, och jag tror att Saab idag i en, om man tittar på om att sälja mobilitet som en app, det hade varit fullt av tekniknördighet, fullt av en väldig omtänksamhet mot brukaren och också en aura av att någonting egensinnigt och som inte var riktigt som de andra. Som gjorde nästan lite revolt, fast gjorde det på ett slags vänsterintellektuellt sätt som är i många sammanhang i de fina salongerna väldigt fint, men som inte man märks på något sätt. Mm. Och det ingick i den här bilden av att vi i det här lilla Norden kan göra någonting som slår de här stora Daimler och allihop på fingrarna. Man vann Monte Carlo-rallyt, Erik Karlsson på taket, flera år i rad i början av 60-talet och slog allt. Med den här lilla stackars bilen, som det såg ut som att han klev ut ur en liten trampbil nästan, som hade nästan inga hästkrafter alls. Men det var det här, man bara sa att men vi är ju bäst. Och så bara gjorde man det.
Ja. Onekligen finns det något ytterst sympatiskt över det lilla udda bilmärket som likt David utmanade bilindustrins goljattar trots att musklerna var svaga och sinnet för marknadsföring ibland olovligt outvecklat. Men även om det just nu ser rätt mörkt ut för nya Saab-bilar så finns det ett stort intresse för de klassiska gamla modellerna, säger Jonas Fröberg, och levererar till slut ett lite överraskande investeringstips.
De här gamla Saabarna, tvåtaktarna, de här sportversionerna av tvåtaktarna, Saab 900 Turbo, Aero-modellen som var väldigt populär, den här sportmodellen, de säljs allt mer ner till Tyskland och går för, ja, det är ju inga jättepriser, men jag tror att ska man investera i någonting så kan det faktiskt vara en bra sak, istället för aktiemarknaden.
Vem hade trott till det för 5 år sedan?
Ja, herregud. Ja, men jag tror Saab kommer att för alltid att vara en självklar del av framförallt 1900-talet i både Sverige och Finland. Just att det är så synonymt med synen på oss själva, men för tekniktron och det här att bilen var någonting enormt speciellt och en så stor statusmarkör och den stod för den här tekniktron och progressiva framtidsrörelsen. Alltså innan vi fick postmodernism och så vidare. Alltså för hela modernismen var Saab någon slags liten
skapelsens krona.
En liten krona, precis. Mm.
Du har hört programmet Saab, personbilen som förändrade världen, av mig, Petter Lindberg. För ljuddesignen stod Johan Hellman och producent var Staffan von Martens.